Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 324 med Crick och Barry White.
Välkomna allihopa.
Fan vad du låter alltså.
Det är ditt fel att jag låter så här.
Varför det?
Vi skulle ha poddat igår när jag var frisk som en nötkärna.
Ja, du menar att det är mitt fel att du har blivit... Det är inte mitt fel att du har blivit sjuk. Det är mitt fel att vi sköt upp det en dag.
Kan också vara ditt fel att jag är sjuk. För eftersom jag behövde lämna bilnycklarna hemma i er sjukstuga. Och det är bara som en tsunami av skalbaggsstora basiller som vällde ut genom dörren när Sada öppnade.
Ska vi berätta bakgrunden till att du var tvungen att lämna mina bilnycklar hemma hos mig?
Ja, kan vi göra.
Det har varit en väldigt händelserik vecka om man säger så. Jag var i, vad fan var det för dag?
Fan, vi borde egentligen ha en jingle på alla dina klanterier på något sätt.
Men det här är ju rekordklant, klant deluxe alltså. Och jag sitter nu med sviterna av det. Så att det snurrar alltså i knoppen. Men jag var då på ett barnkalas i söndags med min yngsta. Och det här var by far århundradets stökigaste barnkalas. Det var liksom 2 timmar av skrik och spring. Alltså ljudnivån var på nivå, du vet, när vuxna tappar kontrollen över barn. Vilket är obegripligt att det ens kan ske. Men det här var på en nivå där barnen inte satt still en mikrosekund och där födelsedagsbarnet tog någon sån här squishy leksak, drämde i bordet så att en skål med grädde till pannkakorna flög upp i taket. Så att det var liksom grädde i taket och grädde liksom flög över rummet och landade på andra föräldrar som satt och höll för öronen.
Men det var på den nivån. Det är för att du är på barnkalas på Östermalm. Den är så jävla mjäkiga med era ungar. Inte ni, men era ungarnas kompisars föräldrar. Här söder om söder, här tar vi dem i nacken fortfarande bara.
Hur som helst. Ja. Jag var helt slut. Hade sprängande huvudvärk. Kom hem, kom in i porten. Yngstingen sprang först och sen min äldsta tjej gick liksom några meter bakom mig. Mm. Så jag vände mig om när jag är inne i porten för att kolla att hon är med. Liksom. Mm. Och då har min yngsta då släppt den inre porten. Och det är liksom så här dubbla, så här, i gamla hus så är det ju såna här dubbla portar för att hålla ute kylan. Liksom. Mm. Och de här inre portarna är ju liksom såna här 40 kilos massiva trädörrar med glasskivor i. Den har han då bara smält upp och släppt. Så att när jag vänder mig om, då får jag den här dörren i tinningen. Jag gick liksom ner på knä. Alltså jag tappade orienteringen. Alltså det var en så här general knockout. Mm. Så att det kvittrade och flög fåglar runt huvudet. Det var som en tecknad film liksom. Mm. Så att jag hade liksom svårt att resa mig upp. Det var helt galet. Jag har aldrig i mitt liv blivit så knockad. Det var en så här riktig boxningsknock liksom. Mm. Och sen tog jag mig upp i lägenheten. Det var fjädervikt. Det var som en örfil av ett barn. Men jag tog mig i alla fall upp i lägenheten, la mig på sängen, vilade med en halvtimme med en ispåse på sidan på huvudet för att liksom få ner en eventuell svullnad. Och sen så då var jag lite stressad för att Johan hade ju bjudit mig på konsert. Också kanske fel dag när man har fått hjärnskakning. Men så jag ställer mig på en voj och åker svajigt ner till Rish och käkar middag med Johan. Och det här kommer en parentes som jag vill att du ska måla upp en bild. Bredvid oss, på bordet bredvid oss på Rish, i hörnet nere på deras veranda, alltså den som vetter ut mot Björnsgatan. Längst in i hörnet där, och vi satt vid bordet näst närmast. Då sitter då en äldre man i 60-årsåldern, flintskallig, med svarta jeans med en stor röd strassdödskalle på låret på jeansen. Vit t-shirt som var liksom så här lite så här klippt. Alltså du vet en sån här...
Ja.
Ed Hardy-klippt liksom. Mm. Sen hade han kring halsen ett tjockt läderhundkoppel med tillhörande då koppel.
Ja.
Alltså med så här stor liksom sadomasochist liksom, det var ett bälte runt halsen. Ja. Och till bordet hade han två stycken hårt sminkade kvinnor i svarta kortklänningar. Och de var liksom i 30-årsåldern. Allt skavde med det här bordet. Det var liksom en tystnad på Rish. Alltså folk satt åt i tystnad. Det var så jävla mörkt.
Alla satt
mörkt.
Bara och tänkte på det där och såg bilder framför sig när de här två 30-åringarna bajsade honom i munnen typ.
Det var typ så. Sen gick vi på konsert. Jag vill inte outa någon artist, men det var ingen höjdarspelning. Nej, men jag känner ju honom.
Jaha.
Det var en ganska trött spelning. Och så jag kom hem 22.30. Sen vaknade jag dagen efter på måndag morgon med en sån ruskig huvudvärk. Och sen blev mitt... Vi hade ju möte med Hansen Racing, med William. Mitt, på läkarspråk heter det ju att... Hur är allmäntillståndet?
Mm. Mitt mjäkigt allmän... skulle jag säga.
Ja, mitt allmäntillstånd blev liksom sämre och sämre och sämre.
Ja, du var väldigt liksom... tystlåten faktiskt.
Jag fick...
Stirrade rakt fram, hårdökt.
Jag fick ju liksom tunnelseende och bara kände stickningar i händerna och liksom...
Domningar i läpparna.
Ja, men det var lite otäckt. Jag ringde sjukvårdsupplysningen innan vi skulle på möte då. Mm. Och de sa så här, nej men alltså skallbenet i tinningen, det är papperstunt.
Mm.
Och har du fått en skallfraktur av ett hårt slag, då kan det komma 2 dagar senare. Men det kan ju vara en hjärnblödning. Så att du behöver åka in till akuten nu. Och då satt jag mig istället i bilen, mötte upp dig. Och så åkte vi på möte. Men under det här mötet så kände jag att det blev liksom bara värre och värre.
Det var ju kul för William sa
ju också, han blev ju orolig.
Varannan minut bara, är du okej, Krik?
Ja, fy fan, stackaren. Plus att William berättade om en kompis till honom att man hade fått hjärnblödning. Så jag blev ju också skärrad. Jag tror det eskalerade för att jag blev rädd. Liksom.
Ja.
Och sen så kom vi ut från mötet. Det var ju inget långt. Det var ju väldigt roligt, bra möte. För vi planerade ju vad vi ska göra nästa år. Mm. Men sen bara kände det här eskalerande trycket in i huvudet. Liksom. Så jag bara kände att nu får du skjutsa mig till Danderyd. Men då tänker jag också så här, med tanke på att jag kunde ha haft en pågående inre hjärnblödning,
ja,
så måste jag ändå säga att du körde
det är så kul, för
jävligt
du är liksom,
långsamt.
Du är ju vanligtvis the best case scenario man. Om du var en superhjälte så skulle du heta best case scenario man. För det är så du lever ditt liv. Men när det går åt helvete, då blir du ju också, ditt kryptonit är ju worst case scenario man, kan du också bli.
Jag är ju inte en hypokondriker.
Nej, men...
Men här satt jag ju med en hjärnblödning och kroppen höll på att stänga av.
Ja,
och du kör 45 km i timmen till Danderyd och sitter och småpratar. Och jag vet inte om
fick
det här var...
svar. Det hände ju massa roliga saker där. Det var ju två pensionärer som krockade på parkeringen utanför Danderyds sjukhus. Och du bara tog liksom ingen notis om det. Jag ville liksom prata om det och hur roligt det var. Men du bara, som en zombie, ville bara in och få liksom bli omplåstrad.
Ja, det var ju precis så det var. Men jag är lite förvånad över hur fullständigt apatiskt inställd du var till att jag höll på att dö. Men,
jo, men det är lite det här pojken och vargen.
Ja, du menar så. Eller det kanske var så att du försökte lugna mig. Intalade
jag
mig.
Det var det jag menade.
På kvällen. Ja.
Ja. Ja, precis, ja. Vet du vad jag gjorde sen då när jag hade lämnat av dig? Det har jag inte sagt. Då tog jag din bil och så åkte jag till Västberg och hämtade ut en motorcykelpaket. Gick det lite extra bensin där för dig. Innan jag lämnade bilen.
150 spänn. Plus att jag då efter att jag, när jag fick tillbaka min bil, så tog det mig en halv dag att ställa tillbaka
ratt och säten
i rätt inställning. Helvete vad du har konstig körställning.
Men jag är liten.
Ja, det är väl det. Men jag var i alla fall 3,5 timme på Danderyd, där de då konstaterade. Plus att när jag kommer in, då säger de så här, ja, vi har massa läkarstudenter här idag. Är det okej om de är med? Jag bara,
rätt åt dig, för fan vad roligt.
Ja, men så då blev jag liksom förhörd av 4 olika läkarstudenter som ställde samma frågor i olika omgångar. Så att jag var ju väl omhändertagen. Mm. Man såg att alla såg lite oroliga ut, vilket gjorde mig ännu oroligare. De var ju inte vana liksom.
Men de var ju millennials. Millennials läkare.
De var förvånansvärt gamla för att vara läkarstudenter. Ja, de har pluggat i 8 år.
Ja, det var väl skönt. Ja.
Men då konstaterade de, till slut kom läkaren in och gjorde någon jävla djupintervju och höll på att testa styrka och balans, och de gjorde, du vet, 100 grejer. Men då sa de i alla fall att
du bara var en kärring, det var det det stod på liksom i hans block där.
Troligtvis, men hon sa i alla fall att när man röntgar hjärnan, där finns det en kalkylerad risk för att man utvecklar cancer. Så att de vill ju verkligen undvika att röntga så mycket som möjligt. Därför gör de en bedömning. Och deras bedömning var att jag har fått en kraftig hjärnskakning, men med låg risk för inre blödning. Så att nu ska jag vila i 2 veckor utan tv eller sport. Podda gick bra, men jag har ju jobbat häcken av mig nu i 3 veckor.
Ja, det har du gjort. Det är också roligt att så här, du inte får titta på sport, eftersom de tänker att det ska höja liksom stressnivån. De har ju ingen aning om hur jävla ointresserade både du och jag är av sport. Det är ju riktigt sömnpiller.
När vi var i Göteborg så frågade Martin mig så här, men följer du VM? Och jag försökte vara honom till lag, så jag bara, absolut, jag har lite koll liksom. Och sen så efter 5 minuter fråga, men när ska Sverige börja spela? Han bara, Sverige är inte ens med i VM.
Nej,
så då blev jag ertappad med hur dålig koll jag har. Men det sista läkaren sa i alla fall, det var att jag ska le och titta med en spegel ett par gånger om dagen för att se att inte ansiktet börjar hänga, för då ska jag åka in till akuten på en gång.
Alltså det är 2 ganska tilltuffsade programledare, om vi får kalla oss så, idag som sitter här på där. Jag sitter i sängen och kraxar och du sitter med hängande ansikte.
Ja,
var är du någonstans?
Jag är ute i Västberga. Men jag tycker att det här, våra lyssnare kan skicka oss en form av eloge att vi trots detta poddar.
Ja, vi vägrar att ge upp.
Ja, så är det.
Vägrar att ge upp. Du och jag brukar ju ganska ofta här i podden reflektera över så här bra och dåliga namn på bilar. Och så här. Och för någon dag sedan så läste jag en ganska intressant artikel på nätet om just bilnamn. Så jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av det till lyssnarna och till dig idag. För det är ju kul med det här, hur bilar får sitt namn. Det är rätt intressant. Visade det sig när jag började gräva lite grann.
Ja, vad spännande.
Ja, vi kan börja med en riktig klassiker, tänker jag. Ja. Mustangen, eller rättare sagt Carroll Shelbys klassiska versioner av Mustangerna.
Uh-huh.
För han är ju, förutom att vara en jävel på att bygga och köra och trimma bilar, så är ju, eller var ju Carroll Shelby, han var ju en fantastiskt duktig marknadsförare, kan man ju säga. Han visste ju vikten av att bygga image. Och ett bra exempel på det här är ju hur han valde att döpa sina bilar. Mm-hmm. Man förstår ju att han fattade värdet av liksom ett bra namn. Alltså Cobran är ju ett väldigt bra exempel på,
verkligen,
på att Det här lämnas ingenting åt slumpen. Men när hans team var klara med att förädla den här första mussen 1965, då behövde de ett ballt namn. Och han och hans team, de brottades ganska länge med att liksom komma på något som var bra nog då. Alltså, hans medarbetare kom en jävla massa dåliga idéer. Så till slut så säger Shelby bara så här, han sitter tyst och så bara, vet du vad? Så pekar han på en av sina anställare. Gå ut och så stegar du upp avståndet mellan kontoret och garagebyggnaden, och så kommer du tillbaks och berättar vad det är. Och så försvinner han iväg, och så kommer han in och bara, det var 350 steg.
Uh-huh.
Och Shelby bara, bra, då får den heta GT350.
Va?
Och det som är så briljant med det här, och det som gör att man inser att han förstår ju hur folk fungerar, det är ju att han inser att det inte är så jävla viktigt vad ursprunget till ett bra bilnamn kommer ifrån, så länge det låter bra.
Jävlar.
Men du och jag, vi har ju drivit bil.
Är det här en skröna?
Nej, då, det är inte alls. Och du, vi har ju drivit byrå genom tiderna, och det är liksom inte, det är mer än en gång som man har liksom haft kunder som älskar. De älskar ju att krångla till det. Genom, de vill ju alltid att, man, att liksom deras produkter, det ska berätta en liksom massa spännande underliggande fakta som egentligen ingen bryr sig om.
Nej, så är det.
Det som är viktigt för ett varumärke, eller för de som jobbar på det här märket, det är ju inte alltid lika spännande för liksom de som ska köpa varan.
Nej.
Det viktiga är ju oftast liksom hur någonting ser ut och vad det heter. Sen skiter man ju lite i varför många gånger. Och det roliga är att även GT500 har en liknande kul historia. Att det just blev 500, för det berodde helt enkelt på att Shelby, som då var den smarta marknadsförare han var, han bestämde sig för att den här bilen, den skulle ha bara, han, den skulle ha det högsta numret på sidan av alla bilar. Cheva hade sin 427, Mopar hade sin 440, så han bara, nej, då får den heta 500, bigger is better. För det har ingenting med kubik eller någonting att göra. Han ville bara, det ska vara störst.
Jävlar.
Det här kan man ju älska, eller hur?
Det här var verkligen nyheter. Så man, ja. Det var intressant. Jag har aldrig varit i närheten av att höra den här versionen.
Nej, men det ska tydligen vara så. En annan bil som har ett namn med lite speciell historia, det är Porsches 911.
Uh-huh.
För när Porsche lanserade den här bilen var på Frankfurt Motor Show 63. Uh-huh. Det var så tidigt som 63. Det var ju den bilen som ersatte deras 365, ja, alla vet ju. Men den hette ju från början 901.
Ja, just det.
Och varför Porsche ville att den skulle heta 901, det har jag ingen aning om. Men de franska svinen på Peugeot satte hur som helst stopp för det här. För de hade ju på något sätt skaffat sig rättigheten att döpa sina bilar till tresiffriga tal med en nolla i mitten. Alltså typ 404, 403.
205, ja, just det.
Ja, de använde ju det precis än idag, tror jag.
Ja. Ja, nu har de lagt så, på nolla. Nu har väl siffrorna tagit slut för person. Det är därför de har lagt på nolla till. Kan det vara så?
Ja, kanske det.
Precis, nu är det ju 3005. Och
ja, just det. Fan. Men Porsche krånglade inte till det, utan de bytte helt enkelt ut nollan bara mot en etta. Och så blev det 911 istället.
Åh, jäklar.
Det är lite roligt.
Det är skitkul. Eller?
Ja. Och jag tänkte på en annan sak. Väldigt många BMW har ju ett i sitt namn. Och det är ju svårt att förstå. Många gånger svårt att förstå BMWs modellbeteckningar, tycker jag.
Uh-huh.
Men när det kommer till det här i-et, så var det så att den första BMW som hade ett i modellbeteckningen, det var ju BMWs den här 2000 TI som kom 67. Uh-huh. Och TI stod då för Touring International.
Uh-huh.
Och när de då 2 år senare släppte en ny version av den här bilen med bränsleinsprutning, så döpte man den helt enkelt till 2000 TII, alltså 2000 kubik då. Touring International Injected. Och BMW använde länge det här i-et som ett sätt att liksom skryta eller tala om för liksom sin omgivning att det här var en modell med, som hade en insprutningsmotor. Men efter några år så blev det ju ganska vanligt att alla möjliga tillverkare hade insprutning. Så då var det ju inte längre något man liksom kunde skryta med. Men det här i-et, det fick hänga med. Aha. För att det hade liksom blivit synonymt med BMWs modeller.
Det är därför BMW är så poppis på Lidingö.
Ja, alltså,
de betonar ina där.
Aha. Både du och jag har ju ägt och kört Jeepar ju. Och Jeep, de har lyckats med det här som alla varumärken drömmer om. Och det är ju att bli ett ord som folk använder för att beskriva en viss typ av bil. Exakt. Oavsett om det är en Jeep eller inte.
Exakt.
Och från början så heter ju den här bilen Willys MB. Och det var ju bilen som på många sätt hjälpte jänkarna att vinna andra världskriget, kan man säga. Men under kriget då refererar man till den här lilla bilen genom att man kallade den för General Purpose Vehicle, alltså GP.
Just det.
Och det är alltså förkortningen GP som sen ändrades och blev ett namn. Och då stavar man då istället, alltså GP, alltså ja, ni vet ju hur det stavas.
Den kände jag till, för den ligger så nära Hummerns ursprung med Humvee.
Ja, men precis, ja. Precis. Det finns ytterligare en grej kring Jeepens namn. Det fanns på den här tiden en seriefigur, eller det finns det väl fortfarande, Karl Alfred.
Uh-huh.
Och i serietidningen Karl Alfred så fanns det en figur som hette Eugene Jeep. Det var någon sorts lite konstigt djur som nästan hade övernaturliga krafter.
Uh-huh.
Och därför tyckte folk att det här namnet Jeep var väldigt bra, för det var ju något som folk redan associerade med någonting tufft och lite finurligt.
Ah, jävlar.
En bil som de flesta som lyssnar på den här podden vet att jag älskar, det är ju Nissans 240 och 280Z, det är ju också. Men när den här bilen såldes i Japan, då hette ju inte den 240Z, utan i Japan så hette den ju Nissan Fairlady. Och det är ju ett jävligt konstigt namn.
Det är verkligen konstigt namn. En Fairlady, det är en sån som blir knockad av en trädörr och får hjärnskakning. Ja,
och anledningen till att den heter Fairlady, det berodde helt enkelt på att Nissans vd, Katsuyi Kawamata, han hade varit i New York och sett musikalen My Fair Lady på Broadway. Och han tyckte att den var helt fantastisk. Ja. Så när han kom hem till Japan som bara, de är på att bygga den här sportbilen då. Så han bara, men vad fan, det blir jättebra. Den får heta Fair Lady. För det var liksom hans nya favoritmusikal. Ja, men sen när Nissan skulle släppa den här i USA, då fattade man att en bil med ett sånt namn, den liksom kommer inte sälja i USA. Så då döpte man om den till 240Z, som ju egentligen är ett ganska dåligt namn på en ganska ball bil.
Fan, bara, det var ju helt sinnes. Men det vittnar också om hur ofta asiatiska bilmärken har väldigt konstiga namn på sina bilar. Alltså att ursprunget är liksom ofta en felöversättning eller en feltolkning. Liksom.
Ja, eller precis. Ja. Ja, de skjuter lite från höften. Andra som skjuter från höften, det är ju italienarna. Och att Ferrari är med på den här listan är ju kanske ingen större överraskning. För vi har ju snackat en hel del om hur... Ja, men emellanåt så är de ju usla på att döpa sina bilar.
Ja.
Men 2011 så tog de någon form av rekord när de döpte det årets Formel 1-bil till F-150.
Va?
Ja, tydligen så firade Italien något jävla 150-årsjubileum av något slag. Aha. Så F1-teamet, de ville uppmärksamma det här. Och då döpte de bilen efter det här jubileet då. Men du förstår ju att det tog ju inte lång tid för telefonen ringde i Maranella. Och det var Fords advokater som sa att de här små lökraparna gjorde bäst i att byta namn.
Det var ju en ansträngd relation sedan 100 år tillbaka i tiden också.
Ja, ja, ja. Ja, det var ju ingenting som de skulle tro att de skulle kunna komma undan med. Så att italienarna fick ju snällt krypa till korset då och döpa om sin nya Formel 1-bil. Så de döpte då istället till Ferrari Cento Quintante Cinquante Simo eller något sånt där. Jag tror att det betyder...
De valde ett namn som jänkarna inte kunde uttala.
Ja, men precis. Världens längsta namn. Jag tror att det betyder 150 grader eller något sånt. Jag vet inte riktigt. Men det är roligt det här med bilnamn. Det är ju säkert ett ämne som vi kommer komma tillbaka till flera gånger.
Jag tänker att jag kommer komma tillbaka till det redan idag.
Därför är det sant? Vad kul!
Jag kommer landa i konstiga bilnamn när det kommer till Kina.
Nice! Ska vi prata Kina idag? Det har vi pratat väldigt lite om.
Det är bara en kort grej innan jag ska prata om den bästa jänkan just nu. Men för ett par dagar sedan så kom jag ju ner i garaget. Jag lade upp det här på Insta. Och då såg jag en maskerad SUV plus en omaskerad med en massa mysko-antenner. Och i somras så stod det ett par maskerade Maseratis utanför garaget. Och innan dess en liten karavan av nya maskerade Land Rovers. Det känns som att Tulegatan och mitt garage i synnerhet har blivit en plats där man laddar konceptbilar. I och med att det är elladdning och det är liksom, jag vet inte om det ligger rätt, man åker genom stan eller om det är liksom billigt eller enkelt. Jag vet inte fan vad det beror på. Men det har varit...
Billigt? Det är billigt att ladda där. Där stannar vi.
Jag tänker bara att jag har gratis laddning. Men jag vet inte hur du upplever det, men det är väl fortfarande lite krångligt med laddkort och sånt där. Jag tror att det här,
det går man in och betalar. Jag hatar det så mycket.
Jag tror att i det här garaget betalar en PA-avgift.
Kort, liksom.
Ja, men här betalar en PA-avgift och då kan du ladda gratis. Det kan bero på det att utländska då vet om att när de ska testa konceptbilar, där kan vi ladda på ett enkelt sätt. Hur som helst. Nu senast då, när jag kom ner i garaget, då såg jag då den här slarvigt folierade bilen med ett svartvitt sån här moiré-mönster. Du vet vad moiré är?
Ja, jag vet precis. Ja.
Så det blir liksom så lite oskärpa på något sätt. Mm. Faktum är att det här mönstret har ett namn, ett specifikt namn. Det heter Dazzle Camouflage.
Dazzle Camouflage?
Ja,
just det. Och påminner lite grann om en QR-kod nästan.
Ja, en jättestor QR-kod. Ja. Och ordet kommer faktiskt från första världskriget. När USA och England målade sina fartyg på ett jävla mysko sätt, inte för att dölja dem, utan för att fienden skulle ha svårt att bedöma storleken på båten och även vilket håll den åkte. Det är konstigt, va? Jag har mejlat dig en bild nu. Kolla på din mejl. För att dåtidens periskop hade liksom problem med imma och kontraster och sådär. Så att,
ja, det är klart.
Så att ibland då, liksom när periskopet kom upp ovanför vattenytan, då skulle de snabbt identifiera ett fartyg, se åt vilket håll det åkte och så dra iväg en torped och sen gå ner under vattnet igen för att slippa bli beskjutna.
Ja.
Och då lät de då en konstnärer ta fram liksom konstiga mönster på de här båtarna. Och bland annat så målade man skorstenarna på båtarna vita fast med ett svart mönster vinklat åt andra hållet. Så att det såg ut som att skorstenen lutade framåt istället för att den lutade bakåt. Så att om en tysk ubåt tittade
upp...
Om en tysk ubåt tittade upp då såg det ut som att båten åkte åt andra hållet för att skorstenarna lutade åt fel håll liksom.
Men alltså när man ser den här bilden på båten så ser man ju verkligen, det är ju, så ser man ju verkligen hur det här ska fungera.
Ja.
Så här effektivt är det ju sällan på bilarna för att de har så små mönster. Varför gör de inte som, för den här båten ser ju jättekonstig ut.
Ja. Ja, verkligen. Vi får lägga upp den på Insta.
Ja, det får du nästan
men,
göra.
Men det är samma grundidé med det här kontrastmönstret i svart och vitt med cirklar eller helt random mönster då på konceptbilar. Och dels då så maskerar man formen på bilen så att det blir svårt att se veck- och karosslinjer. Och sen har moderna kameror och mobiltelefoner svårt med autofokus liksom när de ska sätta skärpan på den här typen av kontrastmönster. Så att om den här bilen kommer åkande och du tar upp kameran så är sannolikheten större att du får en dålig bild när du har ett sånt här mönster.
Ja, för kameran jobbar fram och tillbaka så blir det liksom, eller zoom, autozoomen jobbar.
Exakt. Ja. Så åter då till garaget. Spännande. Jag kommer då ner och ser den här svulstiga SUV:en och jag kan omöjligen gissa vad det är eftersom den ser ut som all annan SUV-dynga nu för tiden. Men den var liksom stor.
Det är som en blandning mellan min bil och en Porsche på något sätt.
Exakt. Det är precis vad det gör. Liksom så här, lite tjock och jag vet inte. Men proportionerna stämde på bilen. Så att jag tänkte så här, ja, men det här måste vara typ en Alfa eller någonting sånt där, tänkte jag. För kinesiska bilar lider ju fortfarande av att det är någonting som inte riktigt lirar designmässigt. Och sen gick jag fram och så försökte jag urskilja en logga i nosen på den här maskerade bilen då. Och så försökte jag känna efter lite och då kände jag ett emblem under folieringen, men de är ju så slarvigt folierade så att liksom, det var bara en stor bubbla där liksom loggan var. Och då började jag trycka försiktigt så att jag skulle känna formen på loggan och då bara tryckte jag fingret rakt igenom. Det var liksom ett hål där under. Så ungarna blev jätteskärrade som hade förstört folieringen på den här konceptbilen. Så att ungarna ville gå därifrån. Men då när vi gick då såg vi den andra bilen som då var omaskerad. Och den hade massa kinesiska tecken på bakluckan. Och då fick jag googla. Och då förstod jag att det var den här nya, vad nu heter, Nio. Men, och den är liksom, den är rätt i proportionerna. Men som med alla kinesiska bilar så känns den fruktansvärt plastig och skör på något sätt. Alltså, det är någonting som inte är hemma. Det kommer ta 10 år till, känns det som. Men nu börjar designen sitta på de här jävla bilarna.
Ja, jag är inte så säker på att det kommer ta 10 år, för att det de är bra på är också att prissätta de här bilarna. Och det här var ju exakt det som japanerna gjorde på 60-talet när de tog över USA. Och man sa precis samma sak då, att det bara var crap, vilket det var till en början. Men de lärde sig ju jävligt snabbt.
Ja, du har ju rätt. Och sen finns det ju också, det är ju liksom, nästan all elektronik kommer ju från ofta Kina. Men alla skärmar och sånt där som sitter i, det har jag då förstått när man kollar på såna här bloggar där de testar liksom just elbilar, men att det finns någonting som heter China lag. Det vill säga att pekskärmarna är lite slöare. Och det är ju också sån här prisgrej att har du en bil med ett pissigt varumärke, då kan du inte lägga på den dyra skärmen som har, där du kan med touchkänsla, utan då får den här lilla förseningen i skärmen. Och det kändes som att ja, det är det de har fortfarande. Det är lite sämre allting. Men dagen efter var vi ju Mall of Scandinavia för att köpa skor. Och där finns det ju då en sån här Xpeng Concept Store.
Ja, just det. Den som ser ut som en Tesla, va?
Exakt. Fast med för små bakhjul så att proportionerna är helt uppfuckade. Och sen har den några såna här aftermarket Lambo-dörrar. Skitkonstigt. De är ju vidrigt fula. Men då är det så här, där finns ju ingen själ, ingen idé, utan det är bara en bil. Alltså allt det man föraktar med tråkiga bilmärken, det är ju förknippat med dem. Och nu måste jag liksom ranta här om kinesiska bilmärken, för det har ju öppnat ytterligare en concept store i Mall of Scandinavia. Och det är den här nya kinesiska Byd. Vet du vad Byd står för?
Nej.
Build your dreams.
Ah.
Vad fan betyder det? Det är ett syftningsfel. Det är kinesisk engelska. Jag får panik när usla strateger får så här fritt spelrum så att de liksom kan döpa en bil till Build your dreams. För det är liksom, ingen kan relatera till ett sånt namn. Jag får ju så här barndomsminnen om när jag fick en DBS-cykel och så försökte man i plugget förklara att det stod för döden bakom styret.
Och alla sa att det var damernas bästa cykel.
Ja, eller de dövas bästa cykel. Eller damernas, du har rätt. Det gjorde inte cykeln ballare för att jag tänkte att det var döden bakom styret. Men ett annat märke som kommer till Sverige, det är Ora. Och vet du vad bilen heter?
Nej.
Funky Cat.
Va?
Funky Cat.
Alltså jag tycker det är så intressant det här med att vissa länder verkligen har så svårt att tolka omvärlden. Ryssarna, kineserna, de förstår liksom inte hur väst tänker och hur de liksom, förstår du, de är som liksom, kommer alltid vara kusiner från landet, hur mycket stålar de än har.
Ja.
Och hur mäktiga de än är, så fattar de inte att liksom, det går liksom inte att döpa en bil till det. Vi skrattar åt det, era jävla nötter.
Ja, så är det. Mm. Och nästa år, då kommer det släppas totalt 13 nya kinesiska bilmärken i Sverige. 13 stycken. Det finns väl färre än 30 bilmärken med svenskt återförsäljarnätverk i Sverige.
Men de kommer sälja skitbra, Krick. De kommer sälja skitbra. För det här att du ser att bakhjulen är för små, det är 85% av Sveriges befolkning missar det fullständigt. Ytterligare 10% skiter i det. De går bara på pris.
Jo.
Svenskarna älskar jag brukar säga att svenskarnas två favoritord, det är liksom buffé och outlet. Så att när det kommer en massa billiga kinesiska bilar som de bara, nej men den här är väl lika snygg som någonting annat. De kommer ta över världen nu.
Men då kommer den här mycket intressanta dubbelmoralsfrågan. För vilka kommer då köpa de kinesiska bilarna? Alltså vad är det för personlighetstyper? Min okvalificerade gissning är att liksom Kina, precis som du säger, kommer locka med pris och att det är elbilar. Det vill säga de som idag kör en Dacia diesel eller en Skoda diesel som de köpte för 3 år sedan för att de var helt ointresserade av bilar och de ville ha något billigt men de ville ha en ny bil.
Ja, de vill framförallt inte åka runt och skämmas i en diesel, för det gör de ju nu. Men eftersom de var så ointresserade av bilar så köpte de en diesel lite för sent. Liksom.
Exakt. Och samma personer idag känner att de måste ha en elbil nästa gång av miljöskäl. Men de vill inte lägga 1 miljon på en större europeisk elsuv.
Nej, och om den då ser ut som en blandning mellan en ID5 och en Porsche så är det klart att de tycker att det här är toppen.
Exakt.
Den kostar också hälften så mycket. Liksom.
Ja, och sen är de ju inte jättebilliga.
Nej.
Det går ju på 600-800 000, men det är ändå 200-300 000 billigare än motsvarande europeisk bil. Men...
Ja, att de har dåliga namn, det skiter de i. För deras fru har ju liksom en frisörsalong som heter Saxofönen liksom. Så att det är ingenting alltså, vad hette den, sa du? Fancy Cat? Eller vad fan var det?
Funky Cat.
Ja, men det tycker jag, cool, Funky Cat. Ja, men Funky Cat.
Ja, ja. Men
på väg till paddelhallen. Ja, men Funky Cat.
Men kommer då de här människorna också blunda för att Kina är en enpartistat utan allmänna och fria val och att politisk opposition är förbjuden och att man förföljer minoriteter och fängslar journalister och jada, jada, jada?
Ja, men det här är ju, det här är ju, det är, det är ju de som tidigare röstar på, de röstar på Vänsterpartiet de här, så det har de inga problem alls.
Nej, det kanske är, men jag tänker på miljöpartisterna. För samma person hade säkerligen haft dubier kring en rysk bil eller en iransk bil. Det här är nya IS-EV. Då skulle ju folk bara, nej men det där är ju, de där förtrycker ju folk, eller de där invaderar andra länder, de där är galna liksom.
Ja, men Kina har ju något frikort på samma sätt som liksom Michael Jackson. Vi bortser från att han var pedo. Vi struntar i det, för att det han liksom, musiken är så bra, och liksom i kinesernas fall så är priset så bra, så att vi struntar i det.
Vilken intressant liknelse. Att Kina får frikort. Nej, men du, det är helt rätt. Men kom du ihåg när Sara Larsson fick ju avbryta sitt samarbete med Huawei, vad de heter, med mobiltelefonerna, bara för att, så hon fick gå ut och pudla och bara, det var inte den smartaste dealen jag gjort i min karriär. Men,
nej.
Men det känns som att liksom...
Ja, men det är ju för att Sara Larsson står på barrikaderna. Hon kan ju inte, alltså, men vanligt folk står inte på barrikaderna.
Nej. Men du tror inte att det ens kommer bli en debatt kring när det kommer 13 kinesiska bilmärken till Sverige?
Nej.
Så du tror att vi kommer kunna sudda bort dubbelmoralsdebatten liksom?
Ja, men vad fan, titta på våra mobiltelefoner och allting tillverkas i Kina. Det är väl ingen som bryr sig i det.
Vi har varit där ett par gånger också.
Ja, det har varit där 7 gånger.
Hylla de jävlarna.
Ja, det är Palma, det amerikanskaste vi kunde komma på till Made in China. Made in China.
Ja, nu skiter vi, hatar de här bilarna i alla fall.
Ja.
Det var några på Insta som hade tolkat det som att här ligger Krick upp en nyhet om en konceptbil från Kina. Liksom så här, det tycker han om den, men så är icke fallet.
Nej.
Jag hade faktiskt hjärnskakning.
Du, vet vad jag tänkte att vi skulle göra nu? Jag tänkte att Bilsport och MC skulle få bjuda på lite bilnyheter den här veckan. Vad tror du om det? Förra veckan så blickade vi bakåt. Nu tänkte jag att vi skulle försöka vara lite mer up to date med samtiden. Och jag tycker att Bilsport, ja, det är väl en bra avsändare att bjuda på lite bilnyheter. Även om det inte är gamla bilar jag ska snacka om. Men jag har några grejer som jag ändå vill prata om. Eller, när jag säger nyhet så får jag överseende. En del av de här nyheterna är ju kanske inte purfärska, eftersom vi sänder ju bara podden en gång i veckan. Ja. Så att, skitfan, folk fattar.
Vi säljer podden en gång i veckan.
Så jag säljer?
Ja, vi kom och köp! Eller,
ja, kom.
Kom och köp vår podd.
Ja, vi ger ut podden. Ja.
Sänder, du kanske sa sänder podden, och så hörde jag med min hjärnskakning återigen, så jag hör vad jag vill höra.
Ja, i kombination med min djupa basröst. Apropå fotboll som du snackade om inledningsvis, det är ju som sagt ett ämne som vi aldrig snackar om här i podden, eftersom både du och jag, vi är så otroligt ointresserade. Men idag tänkte jag göra ett litet undantag, för jag gissar att de flesta har hört talas om den här nyheten att kronprinsen Mohammed bin Salman sa att alla spelare i det saudiarabiska landslaget skulle få varsin Sproilans ny Rolls-Royce Phantom när de, efter att de, ja, mirakulöst nog får man väl ändå säga, lyckades slå Argentina i VM här för någon vecka sedan. Och det här var ju en världsnyhet som spred sig som en löpeld på sociala medier. Och att det blev en så stor nyhet, det beror ju såklart på att men det skulle ha kostat 120 miljoner för prinsen att köpa. Ja, det drabbar ingen fattig i för sig, men det är en jävla massa pengar man måste hosta upp om man ska köpa 26 stycken nya Phantoms liksom.
Exakt.
Jag tror en sån kostar väl typ 4,7 liksom.
Exakt.
Men nu har den här nyheten dementerats, det här ryktet då.
Exakt, jag hörde också det.
Ja, du gjorde det. Det var Saudiarabiens förbundskapten Herb Renard, han gick ut och sa att, nu citerar jag honom då, det finns ingen sanning i detta. Vi har en väldigt seriös federation och idrottsminister, och det är inte rätt tid att få någonting just nu. Och han ska ha sagt det på någon presskonferens med Daily Mail, tror jag. Och man kan ju tycka att det här är en galen grej, men man ska ju komma ihåg att efter VM 94 så var det en av spelarna som just fick en Rolls Royce efter att han hade gjort mål mot Belgien då. Jag vet inte, i och med att det här ändå på något sätt är en bilnyhet, så kände jag att jag ändå behövde nämna det i podden.
Nej, men det finns ju någonting som kan skava lite i att man gödslar bort liksom svindyra bilar. Ja. Alltså det känns väldigt på något sätt diktatoriskt.
Jag tror att liksom, det finns två typer av människor. De som gillar den nyheten och blir glada av tanken på att alla ska få en Rolls Royce. Jag är en av dem. Och så finns det de som tycker att gud vad smaklöst och hemskt och pengar och araber. Liksom. Ja. En annan grej som vi såklart måste uppmärksamma, det är ju att en svensk racingförare faktiskt har nominerats till det i Sverige ganska prestigefyllda Jerringpriset.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Det är stort.
Ja, men det är väl faktiskt på något sätt.
Vad är oddsen? Vad är oddsen på att han ror hem det då?
Ganska det små. Är en bra fråga. Men det var ju i maj i år som Marcus Ericsson blev ju den andra svenska genom tiden att vinna Indy 500. Det var ju bara Kenny Breck som hade gjort det här tidigare. Mm. Och nu har han då nominerats i Jerringpriset tack vare den här bedriften. Jag tycker det är kul för att folk som håller på med motorsport brukar ju sällan uppmärksammas i Sverige. Inte i förhållande till hur stort intresset för motorsporten är i alla fall. Så jag tänkte att det här måste vi ändå prata om.
Det är svinbra. Vi var ju snabba med att hylla honom i podden.
Ja, precis. Mm. Jag tänkte avsluta med en liten grej som jag läste. Jag läste en nyhetsartikel på nätet för någon vecka sedan. Jag glömde att berätta det för dig. Mm. Men jag läser upp, inte hela för den var ganska lång, men jag läser upp typ delar av den. Så här stod det. När den 60-åriga kvinnan kom ut till sin felparkerade mopedbil i Karlshamn fanns det en gul böteslapp på framrutan. Men i fältet där registreringsnumret normalt ska stå hade parkeringsvakten istället fyllt i Kina-skräp. Mamma blev skitledsen. Och det är ju inte kul när man just har köpt ett nytt fordon. Oavsett om parkeringsvakten tycker att bilen är Kina-skräp får han inte skriva det, säger kvinnans dotter till Blekinge Läns Tidning.
Men gud, fan, det här låg ju precis i linje med vad vi precis
pratade. Ja, verkligen.
Jag älskar den här parkeringsvakten. Ja, är det någonting som ska rädda det där yrket så att man ska få lite heder tillbaka till världens sämsta yrke? Då är det ju när de skriver Kina-skräp.
Ja, jag läser vidare här då. Mm. Den något märkliga incidenten inträffade i början av oktober. En 60-årig kvinna hade då parkerat sin mopedbil i en vändzon i centrala Karlshamn då hon skulle lasta ur fordonet. När hon sen kom tillbaka till bilen så hade hon då den här böteslappen i framöver. Det rörde sig inte om någon böteslapp. Parkeringsvakten hade använt böteslappen för att upplysa henne om att den var felparkerad och hade ristat över OCR-numret. Så det var liksom ingen, utan han hade bara han hade bara
markering.
Liksom, ja, dock hade han då på samma lapp noterat Kina-skräp i fältet där registreringsnumret vanligtvis ska stå då.
Men jag tycker man kan ju verkligen förstå parkeringsvakten i det här fallet, för att går man fram till en sån här mopedbil,
ja,
det går omöjligen gissa till vad det är för bilmärke.
Ja, det går
inte. För sig, de slår väl på sina regnummer på datorerna, gissar jag kanske också, men det kanske han inte hade gjort i och med att han inte skulle registrera den som en p-bot då.
Nej. Alessandro Orefies, som är gatu- och trafikhandläggare på Karlshamns kommun, han har i alla fall sagt att kommunen tar allvarligt på det här och ska prata med Securitas, för det är de som sköter parkeringsövervakningen i Karlshamn. Lite roligt, eller hur?
Ja, men alltså, jag blir ju sugen. Hade jag haft eller kunnat eller förstått Facebook, då hade jag startat en Facebook-grupp som hade hyllat den här parkeringsvakten. Ja, bravo. Tack till Bilsport och MC.
Stort tack.
Du, Kevin Hart.
Ja.
Det är en riktig jävla biltok.
Ja, det är verkligen.
Han har ju en enorm...
Alla vet väl vem det är.
Alla Kevin vet vem han är. Ja. Amerikansk komiker. Mm. Ståuppare och skådespelare. Mm. Kanske inte världens bästa skådespelare, men en väldigt rolig ståuppare. Men han är en rolig personlighet liksom.
Ja, han verkar skön.
Han är likeable liksom.
Ja.
Men han har ju en enorm bilsamling och såklart så har han alla bilar som en stjärna i USA har, det vill säga Denalis och Escalades och Range Rovers och G-klass och sportbilar och fan vad småstare. Men Kevin Hart har ju också en enorm muskelbilsamling. Det är ju hans stora passion ligger. Mm. Men sen har han också ett barndomsgäng med gamla kompisar. Jag tror att Alla i det här gänget är ståuppkomiker, så att de har hängt ihop sedan de var jävligt små. Och det här gänget, de heter Plastic Cup Boys. Har du hört talas om dem?
Nej.
Och liksom Kevin Hart är ju liksom megastjärn. Det var ju han som blev liksom den största
i det här
lilla gänget då. Men The Plastic Cup Boys, de brukar följa med när han uppträder. Då är de med och uppträder också och kör förnummer och så här. Men han är liksom huvudnumret.
Mm.
Men de hinner liksom inte hänga så mycket som de gjorde när de var unga med,
ja, liksom,
du vet, familjelivet, jada, filminspelningar, allt det där. Mm.
Men, speciellt Kevin Hart känns det som han har ganska mycket att göra.
Många järn i alla. Aha. Men när de ses, då landar nästan alltid deras samtalsämnen i gamla muskelbilar. Mm. För det är liksom en passion som alla bär på, fast... Men de har ju olika preferenser och drömmar och liksom vilka liksom drömbilar. Men ingen av dem är speciellt superkunnig, utan de gillar bara muskelbilar. Men de har inte liksom nördat ner sig i det. Men sen hade de en gemensam turné, jag vet inte om det här är 2 år sedan eller någonting sånt. Där liksom en sån här stor stand-up-turné då. Och då var de utanför en stor stand-up-klubb i Los Angeles, och då på parkeringen så hade Kevin Hart då ställt upp alla sina kompisars respektive drömbil, och varje bil hade en skylt med respektive kompis namn på sig.
Just så när de kom ut från, faktiskt sett på YouTube för något.
Ja, det blev en sån här liten viral grej. Så att när de kom ut från klubben efter den här spelningen då fick de som en avslutningspresent varsin bil. Mm. Och det som då Kevin Hart har gjort är att han under 1,5 år har då hittat, samlat, köpt och tokrenoverat 8 eller 9 muskelbilar och en klassisk Beetle, bubbla, alltså, till sina kompisar. Och där och då, på den här parkeringen, så när alla fick sina drömbilar, då bildade... de någonting som heter Plastic Cup Boys Car Club. Och det grundläggande incitamentet, det var att de skulle liksom få ett spontant skäl och ses lite oftare. Det vill säga att muskelbilen fick bli the enabler, alltså möjliggöraren. Så att nu så ses de minst en gång i veckan på sina spontanträffar hemma hos varandra. Jag kan älska den här idén.
Ja, fan vad coolt.
Att man bara åker över och grillar med familjen och man har liksom ett veckohäng, men muskelbilen får vara det som liksom blir liksom center of attention på något sätt.
Just det.
Hur som helst, nu har det här lett till en tv-serie som jag vill rekommendera, som är så fruktansvärt härlig. Mm. Och den heter Kevin Harts Muscle Car Crew. Och den här går på...
Jag vet inte om det är ett bra eller ett uselt namn.
Det är ett uselt namn.
Bra, va?
Nej, det är ett uselt namn. Kevin Harts Muscle Car Crew. Den kunde ha hetat något roligare. Men den går ju då på Motortrend on demand. Det vill säga, har man ingen sån där VPN-tunnel så kan man inte se det här i Sverige eller i Europa ens. Men nu har de börjat sända det här på Discovery Plus. Så att har man Discovery Plus så kan man se det. Vilket jag visade sig att jag hade. Jag hade ingen aning om att jag hade det, men jag har aldrig kollat på tv. Men tydligen så betalar jag ett abonnemang. men
det är nog säkert flera som inte vet att de har det. Så gå in och kolla om ni har det. För man har ju så jävla mycket abonnemang nu för tiden.
Alltså grejen är att jag gick in på Discovery Plus, och då står det olika abonnemangsalternativ, och så kan man välja att logga in. Och då tryckte jag på logga in och loggade in med mina kom hem-uppgifter. Och då kom jag in. Jag fattar ingenting. Skitsamma.
Men du, kan man se det här på Motortrend eller? För att jag är inne på YouTube nu. Då ser jag att det ligger på...
Ja, men på Motortrends YouTube-kanal så ligger det bara trailers. Det är inte hela avsnitt. Då. Men på Discovery Plus kan man se hela avsnitt. De är ju så här 45 minuter långa. Det som är det, och det är Kevin Hart och hans kompisar som är fruktansvärt roliga. Det är ju ett komikergäng liksom. Mm-hmm. De åker då omkring i LA och träffar en massa bilnördar för att lära sig bilkulturen. Och eftersom de inte kan någonting så blir det faktiskt väldigt kul. Bland annat så är de hemma hos Mr. Cartoon och försöker förstå lowrider-kulturen, och så får de följa med och åka lowrider. Men du vet, då, jag kommer inte kunna återberätta det här, det blir bara jättedåligt. Men då frågar de om lowrider-kulturen har någon speciell hälsningsfras, eftersom Kevin Hart har infört en sån här team så här sport teambuilding grej du vet när man lägger händerna i mitten och så här, go Tigers du vet en sån här du vet innan man ska spela någon basketmatch typ en sån har han infört i deras Plastic Cup Car Club att de ska ha någon så här go Plastic Cup och alla tycker att det är så töntigt så då kollar de om det är så att det är vedertaget i bilkulturen vilket det inte är. Sjukt. Jag har börjat kolla på den här serien men avsiktligt pausat för att du och jag ska kunna se den här tillsammans.
Därför briljant.
Att, vi sa ju det när vi snackade igår att alltså, när vi kollar på From Rust to Riches programmet blir ju 1000 gånger roligare när man ser det tillsammans med någon annan.
Ja, det blir ju det. Det blir ju otroligt mycket roligare. Så att, det var väl en jättebra idé. Det är klart vi ska göra det.
Ja.
Men, grymt!
Ja, det jag skulle landa i det är ju Kevin Harts nya bil The Dark Knight som visades upp på SEMA i år.
Just det.
Du har sett den. Jag drog ett mail till dig på den också.
Ja, jag såg den också från ett klipp från SEMA när de täckte, eller vad heter det? Vad
avtäckte den, ja.
Avtäckte den.
Och det är alltså en 87a Buick Grand National Twin Turbo. Och bakgrunden är att Kevin Hart köpte då en original 87a Grand National matching numbers, mint condition för ett par år sedan som står hemma i hans garage med marmorgolv. Men han vill inte köra den därför att den är, liksom, den är för fin och han vill bevara värdet i den bilen. Man kan tycka vad man vill om det. Men den är en super, det är en museumbil liksom. Och därför lät han då nu bygga en ny med en total restomod. Och den är designad av Sean Smith och den är byggd av Salvaggio Design som också byggde hans 69 Roadrunner. Och det man vill göra med den här bjucken är att man vill behålla hela dess DNA. Så istället för V8 så valde man en 650 hästars 3,6 liters Twin Turbo V6 från en Cadillac ATS-V med en 8-stegsautomat. Så det är ju ett monster. Och chassit är helt nybyggt. Alla karosspaneler är nybyggda i Kevlar och det, liksom, allting ser väldigt originalet ut. Så när som bara att den har lite större hjul. Men det här är liksom, det är en fullständigt ny bil. Och det är ju någonting med formen på Grand National som bara blir snyggare och snyggare och snyggare.
Ja.
Och den här är, den har targa luckor också. Den är så fruktansvärt bra.
Ja.
Det enda jag stör mig på är fälgarna.
Ja, precis ja. Så är det ju. De är onödigt stora.
Ja, och även om de är stora och så här deep dish, alltså de har ju ett utseende, de ser ju ut som en hiphop, liksom som en hiphoppare skulle ha gjort det. Och det är ju inte bra, men det är också så att de skulle varit lite mer plåt, liksom så här hårdare. Nu är de lite blingiga, fast de inte ändå
är... De är ändå svarta, men jag håller med dig.
Ja.
Men annars är den väldigt fin. Alltså. Ja. Väldigt
du, vi var ju hos Hansen.
Det var vi.
I måndags, när jag satt och skakade.
Ja, du kommer ihåg att vi var där i alla fall.
Ja, ett vagt minne. Det jag minns tydligt, det är vilka sjuka lokaler de håller
på. Ja, jävlar ja. Alltså, många tror jag som har varit, kanske man har varit besökt butiken hos Hansen, och inklusive en själv, innan man liksom lärde känna dem och fick komma in bakom kulisserna, så fattar man ju inte hur stor den där lokalen är. Alltså huset som de huserar i, det är ju ett helt kvarter egentligen.
Ja, och om det inte ens räknas med mer än ett kvarter.
Ja, så är det nog.
William berättade ju att många kunder som kommer in i butiken och så säger man ska ha en grenrörspackning och en växelspaksknopp och en keps och lite olja. Och sen säger han i kassan, ja, absolut, jag kommer strax. Och sen så försvinner han iväg liksom i 10 minuter. Och så tänker folk, men hur fan kan det ta så här lång tid att hämta de här grejerna? Men det de inte fattar det är att liksom, de måste sätta sig på, liksom, på ett internt pendeltåg och åka. De måste ha pass för att ta sig runt i sin egen lokal. Så stort.
Ja, men folk tänker ju att det var väl liksom ungefär som när Per Åkers hade sin butik här nere i Hammarby Sjöstad. Liksom. Att ja, det stod några hyllor liksom, bakom disken. Men som sagt, så är det inte riktigt. Utan det är ju robotlager och det är gigantiskt. Ja, det är
megastillage liksom.
Ja.
Alltså, 8 våningar högt. Nej, men det är ju brutalt. Och nu håller de på att bygga om hela lokalen. Och butiken ska bli jättestor. Butiken är öppen, den är oförändrad nu. Men under nästa år så är det väl planen att de ska bygga en mycket, mycket större butik.
Ja,
det, alltså mycket, mycket, mycket större butik.
Ja, William skvallrade ju lite om det. Den kommer bli fantastisk. Men jag tror att de... vi har ju pratat så mycket om det härliga i hur liksom deras gamla konferensrum och sådär ser ut. Att det känns som att man fortfarande får röka. Tiderna står still där inne sen det är liksom 71. Det, tror du att, det är liksom det, att de har lyssnat på podden och känner att men så kan vi inte ha det? Och att de därför, för nu är det Uber, nu kändes det som ett ybermodernt amerikanskt liksom New York-kontor nästan.
Ja, det är fruktansvärt snyggt. Alltså, det är ju ett lyxkontor.
Ja, så är det.
Det känns ju som att man är, nu är man på Simas huvudkontor, så känns det mer.
Ja, exakt så. Men det var ju inte, det kändes ju inte som att man fick röka där inne längre. Liksom.
Nej, men det kommer de kunna ändra på. Tror inte det?
Jag vet inte.
Det får vi på inflyttningsfesten.
Men det var, det här liksom, det var mycket mörkt trä och liksom gulnade. Det där, allt, nu var det bara fräscht och glas och frostade loggor. Och liksom.
Man kan ju hoppas att de tar med sig lite ett gamla bokhyllor. Ja, ett rum med gamla bokhyllor och gamla kataloger och där man får sitta och röka. De kan dra in en monstruös fläkt i det rummet. Så att där kan man gå in och vara nostalgisk.
Kliva bak sig till det.
Men det är ändå sjukt imponerande hur Hansen Racing tok växer och expanderar och gör det så bra som de gör det. Och det är ju också
det är ett bevis så gott som något på att de gör rätt.
Att de gör rätt, ja, exakt. Det är sjukt imponerande. Och vi ska ju fortsätta arbeta med dem under nästa år, är väl tanken. Så det känns ju också fruktansvärt kul.
Verkligen, verkligen.
Men ska vi runda av med
det blev ju ingen hojsnack den här veckan. Jag hade ju lovat att jag skulle prata med Mr. All in Travel, a.k.a. Steven MKs, och prata med honom om hans äventyr i Dakar-rallyt, eller i Africa Eco Race. Men det tar vi nästa vecka istället.
Det får bli nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat och krya på oss.
Ja, verkligen. Ja.
Skicka lyckönskningar för vårt välmående.
Send nudes så vi blir lite friska. Ha en trevlig helg så hörs vi på tisdag.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej.
Hej. We'll be right back.